Jag sa för ett par veckor sedan att jag skulle tala om Hosea, men det blir nog inte bara Hosea, utan det blir lite annat också. Men det som har talat till mig i Hosea, det är egentligen ett budskap som David Wilkerson hade 2004 till Sverige. Och det är ju samma, det är ju ett ordet därifrån Hosea. Men Hosea, han var ju en profet. Och i en tid där det var en av de värsta kungarna i Israel var vid makten. Och Jerobeam, den andra, hade Nordriket i sin hand i Israel. Och det var en glanstid på den här tiden, var 700 år cirka före Kristus. Politiskt och ekonomiskt så var det en väldig framgång i landet. Men socialt, moraliskt och religiöst, skriver Thoralf Gilbrandt, så lämnade förhållandena mycket övrigt att önska. Folket levde i avgudadyrkan, de rika sög ut de fattiga. Och det förde med sig mycket synd och mycket laster. Och det var en ödesdiger tid, även politiskt, och präglades av palatsrevolutioner och kungamord. Alltså den ena kungen avlöste den andra. Det var mer och mer splittrat och det var fullt av stridigheter. Och till slut så ryckte assyrierna fram i landet, erövrade det och förde bort den största och bästa delen av folket. Därför att det var detta som hade kommit in i landet. Och här levde då Hosea och verkade då. Och han upplät sin röst emot kungahuset och han förebådade även deras fall. Profeterna på den här tiden, alla de här profeterna, kom i tider när det var avfall, när Guds folk levde i avfall. Och istället för att söka hjälp hos Herren, så gjorde folket så att man sökte hjälp utifrån av de stora världsmakterna. Och det ledde inte till något gott, utan det ledde till fall. Man levde inte i kärlek inför Herren, i trohet, utan man levde i vad Hosea kallar för i otrohet. Alltså. Otrohet. Man var en sköka. Och jag kommer in på skökan flera gånger här. Ja. Och det står att Gud kallade Hosea att gifta sig med en kvinna som var en sköka. Hon heter Gomer. Och det var ett äktenskap som skulle symbolisera nu Herrens förhållande till Israel, till sitt folk. Och det beskriver en brudgums förhållande till sin brud. För Israel levde i otrohet mot Herren. Och då lät Gud profeten tala. Profetrösten. Och det handlar också om Hosea bok. Ändens tid. Profetior om den sista tiden. Det skulle komma en tid då Israel inte längre skulle kallas för Herrens folk. Han förkunnar också att i ändens tid ska det ske en återupprättelse av folket. Det står det i Hosea. Att det ska bli en återupprättelse av Israels folk. Såväl i antal som i andlig mening. Och apostlarna Paulus och Petrus skriver också att denna upprättelse också kommer att omfatta hedna folken. Så vi har all anledning att ta till oss av budskapet i Hosea. Och om vi börjar att läsa lite på några ställen där så kan vi se att lite vad som skedde under den här tiden i det här förfallet som man levde i. För det första, i första kapitlet, den andra versen, så säger Herren: gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka. Ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren. Och ofta när Bibeln talar om hor och om skökor och så handlar det ju egentligen om otrohet mot Gud i första hand. Och så står det så här i det första kapitlet och vers 10. Att antalet av Israels barn ska bli som havets sand, som inte kan mätas, ej heller räknas. Och det ska ske att på den plats där det sades till dem: ni är inte mitt folk, ska det sägas till dem: ni är den levande Gudens barn. Juda barn och Israels barn ska förenas och sätta ett enda huvud över sig, och det är ändens tid, det är Messias. Och de ska bli ett folk, står det. Och i det tredje kapitlet så kallar Gud, Herren sa till Hosea: gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn, fastän det vänder sig till andra gudar och älskar druvkakor, står det. Och det här symboliserar Guds oerhörda kärlek till sitt folk. Trots att de levde i hor, trots att de var otrogna emot Herren och vände honom ryggen, så hade han ändå en oerhörd kärlek till folket. Och kapitel 4, i början där, så står det: hör Herrens ord, ni Israels barn, till Herren, och nu tycker jag att ni ska lyssna, till Herren går till rätta med dem som bor i landet. Eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen kunskap om Gud finns i landet. Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram och blodstål följer på blodstål. Därför sörjer landet och allt som lever där tynar bort. Både djuren på marken och fåglarna under himlen. Till och med fiskarna i havet förgås. Och så kan vi fortsätta i vers 6. Mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska också jag förkasta dig, så att du inte längre är min präst. Du glömde din Guds undervisning, därför ska också jag glömma dina barn. Ju fler det blev, desto mer syndade det mot mig. Därför ska jag förvandla deras ära till skam, står det. Och det står också i vers 12 där: mitt folk frågar sin avgudabild av trä till råds och hämtar svar från sin stav. Ty en otukts ande har fört dem vilse, så att de bedriver otukt och överger sin Gud. Alltså finns det en otukts ande som kan drabba församlingen och Guds folk. Och det står även i kapitel 5. Och vers 4 där: deras gärningar hindrar dem att vända tillbaka till sin Gud. Ty en otukts ande bor i deras bröst och Herren känner dem inte. Alltså är det så det kan ske när man vänder Gud ryggen och vänder sig till andra gudar eller avgudar. Och det står i vers 7. I kapitel 5: mot Herren har de handlat svekfullt. Ty de har fött barn som inte är hans. Men vad betyder nu detta? De har fött barn som inte är hans. Hon gick ut och skaffade sig barn. Hon blev en sköka på nytt Gomer. Och nu ska nymånadsfesten förtära dem och deras åkrar, står det. Ja, om vi ser oss omkring idag i världen, i Guds församling, så tror jag du och jag kan vara överens om att det föds många barn i Guds så kallade församlingar som inte är hans barn. Därför att de har vuxit upp med en annan mat. De har fått en annan lära. De har fått en annan. De har inte fått den rätta kunskapen. De har namnet. De bekänner sig genom namnet att tillhöra Herren. Men de är inte barn till den levande guden. Det är andra barn som man har fött upp och som har vuxit upp. Och nymånadsfesten, det är för offer som frambars den dagen, nymånadsfesten. Men eftersom Israel hade vänt sig bort från Herren och till avgudarna var deras offer för ljugna och kunde inte behaga Herren. Alltså det hjälper inte att bära fram offer till Gud om inte du har ett rent hjärta. Du kan lika gärna låta bli, för det gör ingen nytta. Men kommer du inför Herren med ett rent hjärta och offrar till honom ett ärligt, uppriktigt offer och ger dig själv till honom, då vill han ta emot dig. Men därför så blev det barn som inte är hans, står det. I vers 11 står det: Efraim lider förtryck, krossad av domen, ty han har frivilligt följt människobud. Och då säger Herren så här: jag vill gå min väg, i vers 15. Jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig. Och då kan vi läsa vad som händer här nu då, när profeten hade talat i kapitel 6. Kom, låt oss vända om till Herren, säger folket. Ty han har rivit oss, han ska också hela oss, han har slagit oss, han ska också förbinda oss. Han ska om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på 3:e dagen ska han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren, ja låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han ska komma till oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Men det var bara tomma ord. Det var bara falskhet. Det var inte från hjärtat. Det var en bra lösning. Man visste så här, ja men det är, Herren är full av nåd och barmhärtighet. Han ska göra det. Då säger han, Herren i vers 4. Vad ska jag ta mig till med dig, Efraim? Vad ska jag ta mig till med dig, Juda? Er kärlek är som morgondis, lik daggen som tidigt försvinner. Därför har jag utdelat mina hugg genom profeterna och dräpt dem genom orden från min mun. Så skall domen över dig stå fram i ljuset. Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer, och i kunskap om Gud mer än brännoffer, mer än allt du vill offra, mer än allt vad du och jag kan åstadkomma, egna gärningar, allt det vi kan göra. Det är inte det Gud vill ha. Han vill ha kärlek ifrån hjärtat. Han vill att vi ska älska honom och följa honom. Det är det handlar om egentligen. Det var inte så att han var emot alltså den här offertjänsten hos Hosea här. Men han tillrättavisar de som tror att offren kan hjälpa när de kommer inför Gud med ett orent hjärta och orena händer. Och det står i Hebreerbrevet att utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. Och det står, vi ska bara snabbt gå igenom det så ska vi gå vidare sen. Då går vi över till kapitel 7. Jag drar fram snabbt över Hosea. Kapitel 7 och vers 8. Och här har du någonting som är kärnan av det vi ser idag. Efraim blandar sig med andra folk. Efraim blandar sig med andra folk. Det som inte är Guds folk. Det finns en enhet man bygger idag. Men det är inte Herren som har kallat i den enheten. Det är inte Herren som bygger den enheten. Herren har alltid velat ha sitt folk. Inte de som kommer med offer liksom, för att det ser bra ut. Inte de som har orden men som inte har hjärtat. Och det här är det vi ser idag i denna religionssynkretism som växer fram överallt. Och det är totalt totalt meningslöst. Det är helt bortkastat att komma till Gud när man samtidigt har andra gudar vid sidan om. Bibeln talar om att det är en Gud vi ska tillbe. Det är han. Du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det är det första budet och det allvarligaste budet. För har du någonting vid sidan om, då hör han det inte. Han ser det inte. Han vill inte veta av dig. Trots att han älskar dig. För det gör han. Han älskar med en kärlek som är så ofattbar som inte vi kan fatta. I vers 13, ve över dem. Ty de har flytt bort från mig. För däröver dem, ty de har avfallit från mig. Jag ville friköpa dem, men de har talat lögnaktigt mot mig. De ropar inte till mig av hjärtat, utan klagar på sina bäddar. De oroar sig för sin säd och sitt vin, men de vänder sig bort från mig. Man oroar sig för man vill ha allt det där som är bra, va? Man vill ha välfärden. Man vill ha allt det. De vänder om men inte till den som är där ovan, står det i vers 16. Nu, kan du känna sorgen i Guds hjärta? Kan du känna den sorg när han uttrycker det så här? Hur han känner sig sviken, Gud, utav dem. Och det står också om att om Israels falska gudstjänst i kapitel 8. Vi ska inte läsa allt som står där. Och i kapitel 10 så säger Herren. Så åter, och vers 12. Så åter i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt en ny mark. Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Ni har plöjt ogudaktighet. Ni har skördat orättfärdighet. Ni har ätit lögnens frukt. Ty du har förlitat dig på din egen väg. På dina många hjältar. Dina egna vägar. Din egen arm. Din egen kraft. På hjältarna, på stridsmännen. Vi förlitar oss inte på vagnar och hästar, står det på ett ställe, utan vi förlitar oss på Herren. Inte i egen kraft ska det ske, utan i den helige andes kraft. Och det här är jätteviktigt. Det finns en sorg här. I kapitel 11 och vers 2, då läser vi. Ja, vi kan läsa från vers 1. När Israel var ung fick jag honom kär, säger Herren. Ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer det har blivit kallare, desto mer har de dragit sig undan. Åt balerna offrar de, och åt de uthuggna bilderna tände de rökelse, står det här. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå, och som tog dem upp i mina armar, men de förstod inte att jag ville hela dem. Med lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag var för dem lik en som lättar oket över deras nackar. Jag böjde mig ner till dem och gav dem mat. Vilken underbar kärlek ifrån Gud. Och ändå så vände de sig bort ifrån honom. Ja, det är mycket man kan säga här. Men Gud har lovat nåd i ändens tid. Så ska han ta sig an sitt folk. Han har lovat det. Det står i kapitel 13 och vers 4. Jag är Herren din Gud allt sedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig. Och ingen annan frälsare finns än jag. Det var jag som vårdade dig i öknen, i den brännande torkans land. Men ju bättre bete de fick, desto mättare blev de. Och när de var helt mätta blev deras hjärtan högmodiga och så glömde de mig. Det växlar hela tiden, hör du det? Guds kärlek, men besvikelsen över att de har övergett honom. Och i kapitel 14 som slutar och ser bok. Så är det en kallelse till omvändelse och nåd. Det finns nåd och frälsning om Guds folk omvänder sig. Då står det så här i 14:2. Vänd om Israel till Herren din Gud. Ty genom din missgärning har du kommit på fall. Ta med er ord och vänd åter till Herren. Säg till honom, förlåt oss alla våra synder och ta nådigt emot oss. Då ska vi prisa dig med våra läppar. Och vers 5. Jag vill hela dem från deras avfall. Jag vill älska dem av fri vilja. Ty min vrede har vänt sig ifrån dem, säger han. Alltså det Gud vill tala om här, det är att det finns nåd om vi vänder om. Om vi verkligen vänder om utifrån våra hjärtan. Men det hjälper inte att utföra en massa gärningar inför honom. Det hjälper inte med sakramenten och allt vi tar till för att behaga Gud. Inte ett dugg. Vi måste komma till honom med rena hjärtan. Och det här tänker jag, det vi har läst om, den otroheten som är emot Gud, den otroheten existerar i allra högsta grad idag. På många plan. Och nu är det så att vi får verkligen se upp i det här landet. Jag sa det på förmiddagen också, för vi håller på att intas. Medan Guds folk sover så intar fienden ny mark. Det ena området efter det andra. Och det är ingen nyhet, för så har han alltid gjort. Om vi läser i Bibeln så ser vi ju det. Och det är så vanskligt. Vi måste lära känna Herren som det står. Vi måste veta vem han är, va? Och där, jag talade om det idag på förmiddagen och det är så otroligt vanskligt om du inte, till och med prästerna i det här landet vet ju inte vem Gud är. De känner inte honom, de känner inte hans bud. De vet inte att man inte kan ha någon annan Gud vid sidan om. Och det jag tänkte på var nu, vi såg på något debattprogram här om kvällen, Peter och jag, Emma. Och det var ju det här debatten om bönutrop nu då, som är liksom, ja. Och då sitter det en präst där, han får frågan, vad tycker du om detta med bönutrop? Ifrån moské då, man vill ha bönutrop. Ja, då tyckte han att det var fantastiskt. Underbart att de reciterar Koranens vackra texter. Medan Koranens vackra texter intar i andevärlden en hel stad genom sina bönutrop. De ropar att Allah är Gud. De ropar ut Mohammed. Profeten Mohammeds budskap. Alltså det är ju att liksom inta en ort då med Jesus. Och det vanskliga är då, och det är ju Svenska kyrkans präster som vill vara vän med alla idag. Man vill ju vara kompis med alla. Och det är ju precis detta som det handlar om egentligen. Och om du går till Koranen då, så om man läser den, jag har inte läst så mycket i den, men så är det ju mycket som stämmer överens med Jesus. I Koranen talar ju om Jesus, Maria, att han föddes av en jungfru. Och på något sätt så har man ju också en särskild vördnad för Jesus. Därför att Mohammed skrev om Jesus. Och Mohammed var profeten som kom efter Jesus. Och Jesus har förutsagt om Mohammed, säger man i Koranen då, va? Och talat. Och då talar man om att han gick omkring och botade sjuka och uppväckte döda med Allahs tillåtelse, säger man. Och att man drar en parallell mellan Jesus och Adam. Att han kom istället, han kom efter Adam, men han var lik Adam. Och Jesus fick en bok av Allah, som ju då var evangeliet. Och som han liksom skulle leva utifrån då, va. Men då talas ju väldigt vackert om, välsignar man ju profeten Jesus då, va, i Koranen. Men det man förnekar då, och det är ju där jag talar om det idag på förmiddagen. Det låter ju så positivt det här. Att man talar om att Jesus ska komma tillbaka. Han ska komma tillbaka, säger man ju i Koranen. Men det låter ju väldigt positivt, därför det är ju så mycket vi känner igen utav det här. Men när han, men enligt Koranen så var Jesus muslim. Och när han kommer tillbaka ska han förklara för alla kristna hur fel de har haft när de trott att Jesus var Allahs son och att han dog på ett kors. För han var inte Guds son och han dog aldrig på ett kors. Och då har han heller aldrig uppstått. Men så står det där, de dödade honom, alltså Jesus, inte, och inte heller korsfäste de honom, fastän det för dem tedde sig så. Ja, alltså muslimer tycker att Jesus var en jättefin profet. Och att Allah aldrig skulle tillåta att hans profet skulle avrättas på detta sätt. Vad händer då? Då är hela försoningsverket borta. Då är allt det som var mening med Jesu födelse, liksom, att han kom till oss för att försona oss med himmelens Gud. Det att han tog all synd och all skuld på sig, då är det som bortblåst. Det finns inte längre, finns inte syndernas förlåtelse. Du kan inte, alltså allt med Jesus är borta. Även om det står så mycket vackert om honom i Koranen då. Så hjälper inte det. Och det här är ju inte vad vi tror, utan vi tror på vad Bibeln säger. Och det är klart att har man lärt sig det här, då är det ju svårt att tänka sig när vi säger att Jesus blev korsfäst och dog på korset och att han uppstod igen. I islam så innebär det att Allah har inte försonat hela världen med sig själv i Jesus Kristus. Och Jesus är heller inte någon frälsare. Det är ju det kontentan blir då, va? Ja. Och när han kommer tillbaka då, Jesus, säger Koranen, så är det att egentligen bara för att han är en förelöpare till Mohammed. Och han kommer då för att proklamera att det ni har trott, alla vi kristna, jag är inte den, liksom, jag är inte Guds son, jag är inte, ja, han. Och då faller ju alltihop. Och då tänker jag så här. Om prästerna bejakar dessa texter, då förnekar de Jesus och de förnekar hans död på korset. Det är ju det de gör indirekt när de säger så. Då tycker jag att Svenska kyrkan kan lika gärna lägga ner, om man har den inställningen. Jag tycker det, för då förnekar de allt det som det kristna livet bygger på är Jesus och ingenting annat. Alltså Bibeln är så tydlig med att det är Guds son. Allt är borttaget. Och det är den riktningen vi går nu. Det är det. Ja, och det här är religionsfrihetens namn då. Liksom. Så får vi lov att göra, va? Och vi är så mesiga och vi är så politiskt korrekta i det här landet. Så vi säger ingenting. Och jag hade det budskapet idag i Klockrike. Och jag säger det om igen. Jag tänker, Gud har lagt det på mitt hjärta. Det här är vår sista chans i Sverige. Om vi inte reser oss upp den här gången. Det här landet är i kris. Ja, jag säger det. Därför att det är vad jag ser. Jag vet inte vad du ser, men det här landet är i kris. Och om inte vi hör samma Guds uppmaning nu. Och vi inte kommer in i verklig bön. Jag sa det, jag har frågat många äldre hur det var på 50-talet när man bad för Sverige, när Ryssland var på väg att invadera Sverige. Hur var det då? Jo, men det var så att man bad i nästan varenda kyrka och kapell. Man utlyste bönenätter, man låg på knä, man bad och fastade. Och vi vet i efterhand att Sverige hade blivit intaget av Ryssland. Det har man kunnat konstatera med de planerna man hade. Om inte Guds folk i Sverige hade bett. Idag så är det som David Wilkerson sa, och han citerade Hosea, det jag läste här förut. Det är apatins ande. Det är en otukts ande, sa Bibeln. Vi har redan överlåtit oss till skökan i våra tankar, i våra sinnen, i våra hjärtan. Och därför så har vi ingen brinnande iver längre för att be för Sverige och be för vårt land. Det är allvarligt. Det är allvarligt. Det är mycket allvarligt. Det är mer allvarligt än vad vi kan fatta. Det är så. Guds församling har fått en kallelse. Och det är att vara en profetisk församling. Om inte Guds församling kan se det profetiska skeendet, då har vi inte Guds ande. För Bibeln är så tydlig med det profetiska skeendet. Så meningen är att vi ska kunna se det. Och ändens tid är en profetisk tid. Guds ord går i uppfyllelse. Och för att kunna fullborda uppdraget behöver Guds församling kunna läsa av de här direktiven vi har fått i Bibeln. Eller hur? Vi har ju dem där. Men vi vill inte tala om dem. Vi behöver kunna se i anden som profeterna gjorde vilken tid och det skeende som finns runt omkring oss. I andra Petrus, det första kapitlet och vers 19. Andra Petrus, kapitel 1 och 19. Så mycket fastare. Står nu det profetiska ordet för oss, säger Petrus. Och ni gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Det är precis det. Det är precis detta. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Och det ska vi fortsätta med. Annars är vi inte Guds församling. Kom ihåg det. Då är vi inte Guds församling. Då fullföljer vi inte vårt uppdrag. Och Petrus säger i kapitel 2. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem. Och drar så plötsligt för där över sig, står det. Och det står att många ska följa dem i deras utsvävningar. Och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte, säger Petrus. Kommer en dom? Profetorden, församlingen som är byggd på Jesus, apostlarnas, profeternas grundval. De la grunden, här läser vi om i Guds ord, men de fick inte se huset färdigbyggt. När samhället blir mer och mer gudlöst måste vi som församling vara en motkultur. Eller hur? Är vi inte kallade till det? Vi är inte kallade att bara sitta still och se på. Och bara tycka att jaha, nu kommer det och så kommer det. Och så, ja, det blir ingenting kvar av oss, det är synd om oss. Vi kommer att gå under. Men det står ju att församlingen ska inte gå under. Det kommer att bli en skara som ska bli räddad, står det ju. Vi måste bli trogna evangeliet. Trogna Guds ord. Ska vi se här. I första kungaboken också 18 så står det om Elia på Karmel. Elia på Karmel. Jag kan inte läsa allt där, men det står i första kungaboken det 18 kapitlet. Vi kan läsa från vi kan börja med Ahab som talar till Elia i vers 17. När Ahab fick se Elia sa han till honom: är du här, du som drar olycka över Israel? Kungen sa det bara för att han var Guds profet. Man ville ju inte höra på Guds profeter på den tiden heller. Elias svarade: det är inte jag som drar olycka över Israel, utan du och din fars hus. Ni överger ju Herrens bud och följer efter balerna. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter, det som äter vid Isabels bord, drottning Isabel. Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde framför allt folket och sa: hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom, men om det är Baal så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. De teg de också, precis som vi svenskar gör. De tiger. Då sa Elia till folket: jag är ensam kvar som Herrens profet och Baals profet är 450 man. Och så beordrade han fram tjurar och eld. Och så sa han till dem: ni ska åkalla Herrens, er Guds namn. Och jag ska åkalla min Guds namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud, sa han. På Elias tid, vad hände då? Hur var det då? Vi har läst om hur det var på Hoseas tid, på Elias tid. Var folket erövrat, sönderfallet, plundrat och levde i avgudadyrkan. Tänk, de gjorde det de också. Elia var profeten som stod emot samhället. Han var den som reste på sig som den sista profeten och stod emot. Han stod i vägen för en andemakt som kallas laglöshetens andemakt. Och det är den andemakten vi ser breder ut sig över världen idag. Och inte minst i denna syndiga nation som vi lever i. Laglöshetens andemakt. Satans strategi är att bryta ner varje nation bit för bit. Han börjar på ett område och så går han vidare till nästa. Han vet precis i vilken ände han ska börja. Och det börjar väldigt ofta med villfarelse. Det börjar med villfarelse och okulta krafter. Om du läser i Bibeln så ser du det. I gamla testamentet och i nya med. Det börjar ofta med villfarelse och okulta krafter. Det börjar med att folket överger Guds ord. Budorden. Man överger sanningen. Där var Israels folk och Baals profeterna på Karmel. Och vad var det Elia gjorde? Jo, han utmanade folket i sitt neutralitetstänk, säger Kjell Sjöberg i en bok. Jag tyckte det var så talande. Jag tänkte, det här är ju vi svenskar. Precis. Han utmanade folket i sitt neutralitetstänk. Eller hur? Vilka vill vara neutrala? Vi svenskar. Hur länge vill ni halta på båda sidor, sa han till dem. Ja, för de hade hittat en ideologi där man kunde leva i samexistens mellan Gud och Baal. Leva i samexistens med de andra religionerna. Där vi kan liksom ha dialog över religionsgränserna. Känner ni igen det? Tänk att det var så på Elias tid också. En ideologi. Ja, vi är inte troende. Tror inte på någon Gud. Vi tror inte på någonting. Men vi vill gärna leva i samexistens med de andra. Därför är allas lika värde. Och så vidare. Och det här hade krypit in i deras tankar. Och deras kompromisstänk. De kompromissade om sanningen. För någonstans hade de ändå hört vem det var. Vem Israels Gud var. Men det fanns en orsak till att de vände sig bort ifrån Gud. Och det här är Satans listiga strategi. Elia var sista profeten som liksom reste sig upp i det politiska korrekta samhället i en total åsiktsdiktatur, säger Kjell Sjöberg också. Jag tycker det är så bra. Vilka ord. För det är det, en total åsiktsdiktatur. Jag skulle vilja kalla det för religionsfrihet idag. En total åsiktsdiktatur. De fick inte säga så, fick inte göra så. För då du, profeterna hade de dödat, de som hade vågat ställa sig upp. De betalade med sina liv. Det var ett högt pris de fick betala. Baalsprofeterna då, vilka var de? Ja, de tillhörde folket. När vi tänker på Baalsprofeterna och när de möts på berget Karmel så ser vi dem gärna som ett annat folk. Men de tillhörde också det judiska folket. Precis som vi här, mitt ibland oss, har vi olika kulturer och olika, ja, tänk. Det var egentligen bröderna, kan man säga, deras egna bröder som tillhörde Baalsprofeterna. Och det är det som är det svåra, när det kryper in ibland oss. När det är syskon, när det är bröder och systrar som har överlåtit sig till de falska profeterna. Då är det tufft, det är då det är svårt. Och nu, varför hade då Baalsprofeterna som framgång? Varför hade de det? Varför hade inte Elia framgång? Elia sa ju sanningen. Elia var ju den som kunde komma med frälsning för landet. För han kom ju med den enda levande guden. Men varför ville de inte lyssna på honom? Jo, det är precis som det är idag. Baalsprofeterna, de umgicks ju med de högst uppsatta. Med kungahuset. Med drottning Isabel och med de här Ahas och de här kungarna. Det var där. Det var i det skiktet de umgicks. Och det var där ifrån makten utgick. Hovet på den tiden. Baalsprofeterna umgicks med de högst uppsatta i samhället. Och de hade böjt knä för Baal. De hade gett honom hälsningskyss. Man hade kysst honom. Och de var mycket lojala samhällsmedborgare. De var ofta anlitade i debatter. På tv. I media. De var rådgivare till de som styrde. De var rådgivare till kungen. Det fanns en politisk korrekthet här också. Och det var också media på den tiden, dåtida media som styrde, såväl som det är idag. Fake news. Va? Det står att det fanns endast 7000 kvar som inte gett vika för det allmänna åsikts- och yttrandeförtrycket. Jag tänkte vilket motstånd de hade. De fick inte yppa något, för då halshugger vi dem. Då dödas de. De fick inte ha sina egna åsikter, för då du, vet ni, känner ni att vi går emot det också? Känner ni det? Du får inte ha en avvikande åsikt, för då dödar vi dig. Och de dödar på ett annat sätt idag. Än så länge. Men det står om märket när antikrist kommer att de ska halshuggas. Har du tänkt på det? Vilka är det som utför sådana metoder? Det kan vi ju tänka på. Och det som banat vägen för denna religiösa diktatur, det var den här neutralitetspolitiken. Det här att vara neutral, att vara politiskt korrekt. En ny lagstiftning i en nation kan snabbt förändra ett samhälle till laglöst land. Nu är vi på farlig mark i Sverige. Nu ska man börja stifta lagar än hit och än dit. Och man vill till och med ändra i grundlagen. Då är vi allvarligt ute. Och då kan vi ha laglösheten här imorgon. Vi har redan laglöshet i det här landet. Men när man stiftar lagar, då måste alla rätta sig efter dem. Ja. Vad var det då som gjorde nu då? Att man hade sån framgång i Baals profeterna. Jo, därför att alla som hade ingått förbund med avgudarna, med balerna, de fick välfärd och tillgång till ett tryggt vardagsliv. Åh, de fick fred och framgång. De idkade baltillbedjan och de fick goda skördar, trodde de ju då, och regn i rätt tid, därför att balsguden stod ju för det. Välgång och framgång. Goda skördar. Han stod för regn. Och liksom allt skulle vara så bra. Allt de skulle få, allt detta. Goda inkomster om de böjde sig för Baal. Och man kan ju då säga att det var ju den tidens förelöpare till antikrist. För det står ju om det i Uppenbarelseboken, att det ska ju bli så. Så här har du orsaken och kärnan till, om du någon gång har undrat över varför Elia trädde fram och bad att det skulle sluta regna. Jag vet inte om du har funderat på det närmare, men det här var ju orsaken till det. Det var därför han trädde fram. För att visa att de falska profeternas besvärjelser hade ingen verkan. Och det hade de inte. Därför att Gud är större. Och Gud är större i vår tid också. Vi får inte glömma det. Du ser, orsak och verkan var därför han bad så. Det slutade regna. Gud svarade på Elias bön. Därför att det var balernas främsta framgång. Och Elia hade den här skärpan att han kunde se precis. Han kunde precis trycka på det som gällde. Det var det handlade om egentligen. Det här är ju egentligen en förebild på det vi ser i församlingen i vår tid. Och den här samhället som Elias verkade i präglades av en sammanhållning. Det var en sammanhållning på det övre planet. Enhet i samarbete. Att hämta styrka och trygghet ifrån säkerhet. Det gjorde att man valde att gå med balerna. Ska vi läsa psalm 2 också? Psalm 2. Då ska vi sluta där sen. Det handlar om Guds son och hans motståndare. Och det citeras i Apostlagärningarna. När församlingen bad till Gud, så citerade de det här ordet ifrån psalm 2. Varför rasar hedna folken? Varför tänker folken fåfängliga tankar? Här hör du det då. Jordens kungar reser sig. Det är det vi har talat om nu. Förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans moder. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Han som bor i himlen ler. Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem. Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg. Jag vill kungöra Herrens beslut. Han sa till mig: du är min son. Jag har idag fött dig. Och där har nog Jehovas vittnen en annan bibel. Därför att De säger att sonen är skapad. Men här står det ju så tydligt. Du är min son. Jag har idag fött dig. Han är inte skapad. Han är född av Gud. Och vi kan inte förstå hur eller varför. Men alla dessa avgudareligioner. Lägg märke till vem det är som attackeras. Det är Jesu gudom. Det är Golgata. Det är korset. Vi ska plocka ner alla kors. Bort med dem. Men om vi förlorar det, säger Paulus, då har vi ingenting kvar. Det är korsets kraft. Och finns inte det kvar, då finns det ingenting. Men det är alltid där attackerna ska ske. Du är min son, jag har idag fött dig. Begär av mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Du ska krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor. Handla nu vis ni kungar, låt varna er ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och glädjer med bävan. Ge sonen hyllningskyss, inte balerna. Utan ge sonen hyllningskyss så att han ej blir vred och ni går under på väg. Ty snart kan hans fred upptändas. Saliga är alla som flyr till honom. Står det. Emot det antikristliga upproret. Laglösheten är egentligen det handlar om. En hemlig sammansvärjning. Utav krafter som inte vi ens kan tänka oss som existerar. Mellan kungar, ledare, de ekonomiskt starka i världen. Och så är det fortfarande. Och det blir ett resultat av politisk och religiös sammansvärjning. Det är därifrån det kommer. Politisk och religiös sammansvärjning. Och en annan gång kan vi läsa om det i uppenbarelseboken i kapitel 17 och 18. Men det står om kungarna på jorden. Det står om sjökan. De som har bedrivit hon med sjökan. Det står om hon som är sjökan över alla sjökor. För det finns inte bara en, för det finns många. Men det finns en som är kännetecknet på sjökorna. Men det står om församlingen att de ska övervinna. Det står om Elia att det fanns 7000 som inte hade böjt knä. Vet du, jag vill tillhöra den skaran. Jag vill vara med i den skaran när det är frälst att åka in. Eller hur? Guds församling är Guds församling. Om vi bevarar den ren utan kompromiss. Om vi inte böjer knä för balen. Om vi inte tar in något annat. Du ser det inget nytt under solen. Det har funnits tidigare. Och fienden upprepar sig. Och det har inga problem med. För vi går ju på detta. Och det vi ser idag. Det är precis det här vi ser i vårt land idag. Det här vi har läst om Elia och den tiden han levde i. Det är exakt samma. Det är precis samma. Eller hur? De valde välfärden. Vi vill ha regn, vi vill ha stora skördar, vi vill tjäna mycket pengar. Vi vill kunna sälja och köpa. Vi vill kunna leva ett flott liv. Vi vill kunna resa, vi vill kunna, ja. Det var precis samma. Och det är samma nu. Vakna Guds folk. Vakna mitt folk, säger han. Vakna mitt folk. Väck oss till liv, Herre, så att vi inte somnar. Väck oss till liv. Att vi inte går vilse i denna djungel. Vi skulle kunna sitta här till imorgon och bara prata om allt det som har smugit sig på och kommit in. Du skulle kunna komma på det och jag kommer på det. Och vi skulle kunna tala om det här, allt som finns, som vi ser inte är av Gud. Men det sorgligaste är att precis som med Elia, Baalsprofeterna var hans eget folk. På samma sätt är det bland oss. De falska profeterna finns bland oss. Det är ju så. Det är våra egna. Men han sitter på tronen. Och oavsett vad alla andra religioner säger. så tror vi ändå på vad Guds ord säger. Därför att vi har mött honom. Vi har mött honom. Och han lever. Han är ingen död Gud. Han lever. Vi vet det. För han bor här inne. Och vi har vittnesbördet. Eller hur? Visst har vi vittnesbördet? Vi har ju det om Jesus. Konungarnas konung. Den kärlek han har till sitt folk. Han är villig att förlåta. Låt oss vända om till honom. Inte med halva hjärtat utan med hela hjärtat. Och låt oss komma till honom och ge honom den kärlek som han är värd. Han som gav sitt liv. Gud själv steg ner till jorden. Jo, han var visst Gud. Det säger de. Han är inte Gud. Det är han visst. Han är född. Född. Innan jordens grund var lagt. Och sen kan vi med våra hjärnor försöka fundera ut det och komma med någon annan lösning och hitta på. Det hjälper inte ett dugg. Herren ler åt oss. För han vet hur det kommer att sluta. Han vet. Och han håller hela världen i sina händer. Och det är därför vi kan samlas här idag. Därför att han håller hela världen. Han uppehåller allt med sitt liv. Den är mäktige, underbara Gud. Och han är fantastisk. Vi kan aldrig beskriva honom. Det går inte. Men en dag ska vi falla ned inför honom. Och det ska alla göra. De måste böja sig för honom. Då ska vi få se vem han är. Halleluja. Amen. Och Guds församling kommer att överleva. För det står i Uppenbarelseboken. Att en stor oräknelig skara av alla folk och stammar ska samlas inför honom och ge honom lovsång och tillbedjan och ära honom. En stor skara som ingen kan räkna. Och det är en skara allt sedan från begynnelsen och fram till änden. Och det blir en jättestor skara. Halleluja, det är underbart att veta. Vi har ju facit i boken. Vi har ju fått facit. Det är ju fantastiskt alltså. Att vi kan läsa om det. Och vi kan vara glada över det. Himmelen är vårt rätta hem. Bygg inte fast dig på jorden. Bygg inte så djupt. Skaffa dig inte så mycket grejer. Och håll inte på så mycket. Utan var redo att flytta. Var redo att gå hem till Herren. Var redo att möta honom. Klä dig i den vita klädnaden. Halleluja, vilken dag. Tänk dig det och få komma hem. Och när vi står inför honom så känner vi bara så här. Äntligen är jag hemma. Åh, jag som var där borta på jorden så länge. Men det här är ju hemma. Och varför är det hemma? Därför att han är där. Jesus. För vi tillhör honom. Inte nog med att han skapade oss en gång. Han köpte tillbaka oss. Jag önskar jag kunde sjunga som Jesse Dixon. Han sjunger den här sången I am redeemed. Och till slut så bara dansar han på podiet. Alltså. Han kan inte låta bli utan han bara steppar runt. Och sjunger I am redeemed. Bill Gader frågar honom, vad ska det stå på din gravsten? He was redeemed. Han var försonad. Han var friköpt. Inlöst. Priset var betalt. Halleluja, han är i himmelen nu. Jesse Dixon. Ja, det är underbart. Amen.